Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hallå där kära lyssnare, hej på dig, hoppas du mår alldeles utmärkt. Jag heter Nina Campioni och driver den här podden vid namn Vattnet går. Och förutom Vattnet går som handlar om graviditet och förlossning så finns ju också Barnet går om föräldraskap och barns utveckling. Och så har vi också VG-ploggen med lite minifakta om allt möjligt i graviditetens värld. Och allt det här får du i en och samma poddfeed. Matigt värre, hinner ni ens lyssna på allt kan man ju faktiskt undra. Men det hoppas jag går bra, och annars får ni ta ledigt från jobbet eller plugget en vecka eller två och bara lyssna, eller hur? Men nu hoppar vi rakt till veckans gäst som är ingen mindre än ett återbesök av en gäst som för 2 år sedan blev årets mest lyssnade avsnitt. Storyn om Charlotte Sjöberg och hennes dotter berörde oss alla som hörde den för cirka 2 år sedan, och förra veckan gjorde jag en repris på den så att så många som möjligt skulle få möjlighet att upptäcka den. Och vi är många som inspirerades av hennes positiva syn på livet. Och nu kommer alltså del 2 i Charlottes berättelse. Och ja, jag vill faktiskt inte säga mer än så. Du får helt enkelt lyssna vidare. Här kommer Charlotte Sjöberg.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Charlotte, nu sitter vi i ditt kök igen. Typ 1,5 år senare än sist. Nu har vi en liten ammande Juni som sitter vid ditt bröst.
Ja, precis. En lilla syster här.
Vilken
grej. Ja, hon är 5 veckor idag.
Det är så här, du har ju varit med i podden tidigare.
Ja.
Då, det är faktiskt ett av de mest lyssnade avsnitten, ska jag säga.
Är det så?
I poddens historia. Så det är
ju vad kul.
Fanfar. Men då berättar du en väldigt gripande historia. Många händelser, men också väldigt mycket framtidshopp, och många har skrivit till mig om just din positiva liksom syn på livet. Jag tycker alla måste lyssna på avsnitt nummer 1 då med Charlotte Sjöberg. För nu kommer avsnitt nummer 2. Men vi kan väl avslöja i alla fall att du är rullstolsburen.
Precis.
Att Alisas pappa dog strax efter att ni fick veta att du var gravid.
Precis.
Så det har hänt mycket i ditt liv, minst sagt.
Ja.
Och nu är du då självstående mamma till 2 barn.
Ja, så är det.
Ta och fokusera lite extra då på Jenny.
Ja.
För vad var det som gjorde att du... För nu blir det lite så här, nu kommer jag spela lite djävulens advokat här.
Ja, vad absolut.
Vad var det som gjorde att du liksom då, om man ska vara liksom lite elak, trots att du var ensam... trots att du var självstående, rullstolsburen... Och liksom redan hade en ganska liten tjej. Ändå gick de här tankarna kring syskon.
Ja. Jag tror att jag hade ända sedan Alicia föddes. Hade jag nog någon längtan efter ett barn till. Det är väl ren biologi tror jag nästan. Som kvinna. Och dessutom så kände jag väl även för Alicias skull. Att jag ville ge henne ett syskon. Alltså det här med att jag sitter i rullstol och har fysiska hinder som gemene man inte har. Det är ju ingenting som jag... Det är något jag har levt med nu ett bra tag. Och det är väl ingenting jag egentligen... På gott och ont så är det ingenting jag tar med sådär. Ska jag göra... Jag kanske tänker för lite på det, jag vet inte riktigt. Men så är ju... Hur ska jag formulera det här? Jag tror att jag tänkte väl inte riktigt på det när jag funderade över det här. Utan jag hade ju Alicia och jag klarade ju av att vara ensam med henne. Och då tänkte jag att då ska jag väl klara av ett barn till. Det är klart att jag väl egentligen inte har tänkt mig att jag vill vara en självstående förälder till 2 barn. Jag ville såklart ha en partner. Men jag försökte tänka mig in i att dejta och träffa en ny. Och det är väl någonting jag vill i framtiden också. Men jag är inte riktigt där ännu. För jag sörjer fortfarande Raul. Och jag provade det i tanken flera gånger. Men kände att jag inte klarade av det. Och jag jämförde alla med honom och så. Samtidigt så hade jag åldern emot mig. Jag är 38 nu. Och jag började känna mig väldigt stressad. Över att jag inte hade så lång tid kvar. Och så tänkte jag, ska jag träffa någon ny? Och liksom första man säger till den personen. Ja, men by the way, jag har ett år på mig nu. Vi måste skaffa barn direkt. Det är väldigt dåliga. Det är ingen bra väg in i en relation tycker jag. Att känna sig stressad över att få barn. Utan då tänkte jag att då gör jag det hellre på egen hand. Och sen så får kärleken komma längre fram om den gör det. Eller gör den inte. Men så jag började lyssna ganska mycket på podcast. Och gå med i grupper på Facebook och så. Med självstående föräldrar. Eller det är någon podcast som heter. Jag vill ha barn, tror jag.
Med Silla Holm. Som
precis, med Silla. Superbra podd. Henne lyssnade jag mycket på. Och Silla, via den podcasten fick jag även tips om någon grupp på Facebook och sådär. Och då liksom började jag läsa på. Men ju mer jag läste på, desto mer insåg jag också att... Alltså jag blev så stressad. Det kändes nästan som för varje månad så minskade oddsen att kunna få barn. Det där är så olika, men... Men jag känner mig stressad. Och det här var alltså för ett år sedan ungefär som jag började gå i de här tankarna. Så jag läste på och så. Och sen så bestämde jag mig förra nyår. Det vill säga när 2020 skulle starta. Då tänkte jag att 2020 ska bli en ny start.
Ja.
Det ska bli ett sånt bra år.
Fantastiska 2020.
Eller hur? Jag ska ta körkort, jag ska skaffa ett syskon. Jag skulle så mycket så det var inte klokt. Och jag gjorde i och för sig båda de sakerna det här året. Men det blev ju också ett väldigt annorlunda år. Men då bestämde jag mig. Och sen, ja, på den vägen är det. Det gick mycket fortare än vad jag trodde.
Tänk på det här, just du har ju det som vi pratade om innan, du har ju en väldigt positiv syn på livet och du ser ju inte liksom rullstolen som ett hinder. Du är van vid det här livet och det är liksom, det är ditt liv.
Det är de spelkorten jag har.
Ja men precis. Medan vi andra som står utanför ju lätt ser en rullstol som ett hinder.
Ja, det är det första man ser också när man ser mig.
Exakt. Hur tycker du att omvärldens reaktioner, jag tänker liksom nära och kära, deras reaktioner på ditt beslut att skaffa ett till barn? Hur har de påverkat dig?
Ja, men omgivningens reaktioner tycker jag påverkar ganska mycket. Inte minst när man är ensam kanske. Eftersom man inte har någon att dela graviditeten eller så. Det nya barnet med. Ja, det dröjde ganska länge innan jag berättade om mitt beslut. Först ville jag de här 12 veckorna, ville jag låta dem gå och sådär. Och sen tog det några veckor till innan jag berättade. Men det har varit både och, både positiva reaktioner och även, kanske inte direkt negativa, men snarare icke-reaktioner. Som jag tyckte var ganska jobbigt. Och så. Som gravid, i alla fall när jag har varit gravid, så har jag liksom velat... Ja, men du vet, när man är gravid så är det ju en så stor del av ens liv. Man vill dela det med folk och man vill glädjas och man vill kanske dela bilder från ultraljud eller fundera över namn eller planera och sådär. Men jag tyckte att det har varit påverkat mig ganska negativt under graviditeten, att jag har fått en del, hur ska jag kalla det, icke-reaktioner från en del familjemedlemmar och sådär. Det har varit väldigt jobbigt.
Just när man berättar en sån sak, då vill man ju få liksom såhär,
ja, grattis vill man gärna få. Grattis. Men att inte ens få ett grattis är lite tufft. Men samtidigt så gjorde jag det här för Alicias och för min skull. För att vi skulle utöka vår familj, vilket vi har gjort. Och det är värt allt i världen. Sen vad andra tycker, det får stå för dem. Men jag har nog också tänkt att det kommer ändras när hon väl är född och sådär. Men vi får se hur det blir i framtiden. Sen har ju corona kommit in, vilket också har påverkat mycket det här året. Och jag tror många har kanske mått lite sämre. Mm. Inklusive jag och inklusive kanske en del i omgivningen. Sådär.
För det är ju också så att få barn i corona och då också vara självstående som du är.
Ja.
Du är lätt instängt då.
Det har varit ganska ensamt. Och jag, på min arbetsplats så jobbade vi mycket hemifrån. Det är ju superbra att ha den förmånen att kunna göra det under sådana omständigheter som corona har inneburit. Men det blev ganska, hela våren tycker jag, det var tufft liksom. Mm. Det var... Sen, i alla fall jag blir ganska påverkad när jag är gravid av hormoner och humöret går verkligen upp och ner och när jag blir ledsen blir jag jätteledsen och när jag blir arg blir jag jättearg och sådär. Sen gick min äldsta dotter Alicia, hon gick påpassligt nog in i trotsåldern ungefär samtidigt som jag hade det som tuffast i graviditeten. Hon gick all in i den. Den heter inte trotsåldern längre utan det heter väl någon utvecklingsfas. Men så det är mycket känslor och så. Så det har varit lite tufft. Men samtidigt när man sitter här med resultatet i armarna så känns det ju bara fånigt och gnälla över det. Men när jag var mitt i det så var det ganska tufft faktiskt att vara gravid i corona på egen hand. Med inte något jättebra nätverk runt omkring som stöttade och sådär.
Nej, för det är ju det som man ofta pratar om sådär, vad man ska göra.
Ja.
Även när man har en partner. Att
ja.
Man ska ha,
liksom, ska ha ett nätverk. Det pratar ju Silla mycket om i den här podden. Ja. Och där har jag väl hela tiden känt att det är där jag måste jobba. Mm. Så jag gick med i lite grupper som jag nämnde. Mm. Mamma på egen hand och sådär heter det bland annat på Facebook. Och via den och via lite kontakt. Det här är om närområdet och så har jag liksom skaffat en del nya vänner som känns väldigt värdefulla. Mm. Dels andra som har också skaffat barn på egen hand, men jag har även liksom börjat hänga en del med personer jag lärt känna via Alicias förskola och sådär. Så jag har liksom startat ett litet nätverk här i närområdet och det känns väldigt bra. Mm.
Ska vi gå in på lite hur du gick till
väga? Ja, men visst.
Det är superspännande såklart.
Absolut.
Det var ju då naturligtvis som du berättade att du överlade med dig själv.
Ja, precis.
Och när du väl hade bestämt dig, vad
Först så tror jag att jag googlade vilka kliniker som finns. Och då förstod jag att det finns ju egentligen två alternativ. Antingen gör man i Sverige eller så vänder man sig utomlands. Har man inte barn sedan tidigare så kan man ju få det finansierat via landstinget. Jag hade ju barn sedan tidigare och då får man bekosta det själv. Och jag hade kontakt med en klinik här i Stockholm och började inleda samtal med dem, men förstod att det skulle ta lite tid, för det är lite bökigare att göra det i Sverige. Det är en del utredningar och bemötandet är också inte... Jag fick bra bemötande, men det är liksom, det märks att det är lite nytt. Jag tror att det har varit tillåtet här i Sverige sedan 2016 eller 17. 16 tror jag kanske. Men det är ändå liksom... Det har inte varit tillåtet jättelänge i Sverige.
Det finns inte rutin kanske och något helhjärta att jobba med det.
Precis, och då vände jag mig till kliniken Köpenhamn. Och där var de liksom, det märktes att de hade lång erfarenhet av det här. Och jag fick väldigt bra bemötande därifrån och så. Så då inledde jag, då hade jag Skype-samtal med en klinik i Köpenhamn. Och vi pratade lite om mina familjeförhållanden och sådär. Jag hade ju då en dotter sen tidigare och jag berättade om min bakgrund och så. Och sen fick jag börja klocka ägglossningen. Det hade jag inte så bra koll på tidigare, men jag fick stenkoll på det där och räkna dagar och så. Och sin cykel. Och köpte hem stickor och så och testade man ägglossning. Och det gjorde jag, jag fick ändå rätt bra koll på det där på en eller två månader. Så gick jag till en gynmottagning här i Stockholm bara. Och de gjorde en fertilitetsutredning kallas det. Men man gör ultraljud av livmodern och man spolar äggledarna. Och sen tar de lite blodprover bara och kollar lite hormoner. Och när de testerna var klara så skickade jag det till kliniken i Köpenhamn. Och sen när det väl blev dags, då var jag ganska nervös. För det är så här att när man kollar på sticka, när man har ägglossning, och när man väl får positivt utslag, då har man liksom 24 timmar på sig att infinna sig i Köpenhamn. Mm. Och eftersom jag då har en 2,5-åring så blev det lite logistiskt buckligt, eller vad jag ska säga. Men då skaffade jag barnvakt åt henne, och när det slog om så... Då bokade jag en flygresa till Köpenhamn morgonen efter. Men jag var så himla stressad och nervös. Så du ska höra vad som hände då. För att det här var en fredag som det slog om. Och det var ju bra, för då behövde jag inte ta ledigt från jobbet. För det var en lördag jag skulle åka dit. Så skjutsade jag iväg dottern fredag kväll till barnvakt. Och sen var jag uppe liksom 4 på morgonen på lördagen. För att jag skulle ta ett jättetidigt flyg till Köpenhamn. Och när jag väl kom till Arlanda, det här var precis innan corona kom. Så då hade man ingen aning om att det var sista flyget man tog på ett bra tag. När jag väl kom till Arlanda och ska checka in med första morgonflyget så hittade de inte mig i bokningen. Då har jag varit så stressad, så då har jag bokat flyget månaden efter. Och då höll jag på
att jag kunde göra också.
Jag hade bokat flyget typ 21 mars och inte 21 februari eller när det nu var. Och då höll jag på att bli helt galen, för att jag var liksom så nervös ändå. Och jag höll på att stå på Arlanda och skrika så här: jag måste få komma med, för jag har ägglossning. Jag kan inte ta nästa flyg. Och det här är ju så knasigt i efterhand, för det gick ju bra ändå. Men för mig, när de sa så här: du kan ta ett flyg om 3 timmar, så var det så här: nej, då är det för sent. Ja. Men jag fick lugna mig lite och så fick jag ta flyget efter på lördagen då, lite senare. Och då tänkte jag i mitt huvud att nu är det kört. Liksom. Man har bara, som sagt var, jag var så stressad och fick för mig att det var jättenoga med antalet timmar och så efter att det hade slagit om. Men det gick bra ändå, så jag kom dit och så. Och själva behandlingen är supersnabb, det går på 5 minuter liksom. Och då är det alltså en donat, det är då donerade könsceller. Jag valde något som heter öppen donator. Man kan välja. Man kan välja helt anonym donator. Man kan välja något som heter donatorns val. Då får de själva bestämma i framtiden om de vill eller inte vill vara öppna. Vilket känns lite konstigt val, tycker jag. Antingen eller. Jag vill något som heter öppen. Det innebär inte att jag vet vem det är. Men man får en pdf-fil med ganska mycket information. Utbildning, rent så här fysiska drag. familjehistoria, rent liksom genetiskt, även där utbildning och ålder och eventuella sjukdomar i släkten och allt sånt där. Och sen är det ganska mycket intervjuer, de får svara på ganska mycket frågor, vilket jag tycker är bra, så man får en hyfsat bra bild på personlighet och värderingar och intressen och arbete och sådär, plus lite bebisbilder också. Sån valde jag, och det innebär att när barnet blir 18 så kan hon, om hon vill, ta kontakt. Och det var väl det som var avgörande för mig. Jag tycker att det har hon rätt till. Jag kan inte frånta henne möjligheten att ta reda på sitt ursprung om hon vill när hon blir vuxen. Så jag valde öppen donator. Ja. Sen åkte jag hem och hoppades på det bästa, och det tog sig då alltså på första gången. Så för mig så var det en ganska enkel resa. Med det sagt så vet jag många som försöker väldigt länge.
Så är det. Men det är också jättehärligt att det kan gå smidigt.
Ja, jo men precis. Och bara några veckor efter det där så bröt ju corona ut. Och jag tänkte i efterhand att hade det inte tagit sig på första försöket så tror jag inte att Jag hade i alla fall inte fortsatt då.
Nej, just det. Du har inte suttit här nu i alla fall.
Nej, precis.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vad var känslan när du kissade på stickan?
Ja, men det var ju pirr och fjärilar i magen och lite, va? Kunde det verkligen gå så enkelt? Sen började jag må illa 2 veckor efteråt, och det gav inte med sig förrän hon kom ut. Jag har aldrig varit... Det var vidrigt. Jag kräktes varje dag i 37 veckor. Usch, det var hemskt. Jag sa det till dig innan vi började intervjun. Jag dricker så mycket kaffe nu, för jag har inte kunnat dricka kaffe på sen i februari.
Det fanns ingenting som hjälpte, eller?
Nej, lägegång komp och... Nej. Nej, varje morgon kräktes jag ordentligt och sen var det liksom bara...
Åh, gud. Men det var aldrig liksom så pass illa att det var snack.
Nej då.
Skulle bli inlagd eller?
Nej. På den. Och jag, nej men jag blev nog... Hungrig var jag absolut. Månaderna var värst. Och sen från och till superillamående. Och däremellan jättehungrig. Det är en konstig kombination. Att vara hungrig och jättesugen på saker. Och samtidigt må jätteilla. Det är så konstigt.
Det är så ovärdigt.
Det är så ovärdigt. Ja. Det är så ovärdigt. Nej, men jag mådde väl bra. Men det var som sagt. Sen kom corona och sen... Sen har det varit lite berg- och dalbana under graviditeten, absolut. Mm. Och från och till har jag väl känt att gud vad har jag gett mig in på. Och från och till har det varit jättepirrigt. Och nu är det ju bara underbart med den här lilla tjejen. Mm. Men jag hade lite svårt för att knyta an så länge hon låg i magen.
Mm.
Även lite också på grund av att det var lite delade men, alltså delade reaktioner från omgivningen och sådär. Jag hade lite svårt att helt och hållet få bara prata om att jag var gravid och så det skulle komma en bebis och sådär. Så lite svårt.
Upp i graviditeten.
Ja, det gjorde jag aldrig. Och sen hade jag ju också en 2,5-åring som tog väldigt mycket tid. Och där när jag jämför, men så kanske det är för många. Om man jämför graviditet 1 och 2 så är det väldigt stor skillnad. Jag vet att när jag var gravid med Alicia, jag räknade varje vecka och kollade i appen. Vad händer nu? Och nu är det vecka 19 och datten och det här händer nu. Alltså när juni låg i magen, jag visste ibland inte riktigt vilken vecka jag var i. Nej, man har inte den tiden. Så det var inte alls samma fokus. Och så. Men så tror jag kanske att det blir naturligt.
Ja, men det är ju man... vanligt att bli så. Och på, liksom, på ett sätt lite skönt, för att det blir inte det här liksom...
Nej.
Att man, som du säger, bara googlar på allt eller, liksom,
nej.
På allt, eller har 3000 olika appar.
Och jag vet, när jag väntade Alicia, jag lyssnade ju på alla poddar, din bland annat, Hela vattnet går. Jag gick verkligen upp i det. Den här gången när jag... Nej, jag lyssnade... Jag ville inte... Det var en stor skillnad när jag tänker efter. Jag ville inte... Lyssna nästan på någonting som hade med graviditet att göra. Och det kanske var det där med att jag inte fick bekräftat från omgivningen att jag var gravid.
Mm.
Det var nästan så att jag kände ibland att det nästan var liksom lite... Ja, jag vet inte. Att det inte liksom riktigt var okej. Usch, jag vet inte riktigt. Jag har svårt att sätta ord på det.
Mm. Men jag... Det var på riktigt.
Nej, eller inte okej. Eller... Sådär. Men nej, så jag gick inte alls upp i det på samma sätt. Men däremot så funderade jag mycket på liksom hur det är att ha syskon. Och något som känns häftigt nu är ju att vi är liksom en familj. Vi var en familj innan också. Jag och Alicia var ju en familj. Fast det känns mera som en familj att vara tre.
Mm.
Och när jag tänker efter så, när jag växte upp med en ensam, självstående mamma. Och vi var två systrar som, jag har fler syskon, men vi var två systrar som bodde hemma samtidigt. Så vi var tre tjejer.
Mm.
Och nu blir vi samma.
Just det.
Det kanske undermedvetet har det kanske varit någon...
Det är väldigt vanligt att man liksom, det man har vuxit upp med, det är en familj.
Ja.
Så en familj ser ut.
Precis. Och nu är vi en likadan familj.
Ja, exakt.
Det känns härligt.
Det är också en känsla, jag tycker också det, när man fick liksom det andra barnet, att det blev lite mer en känsla av en tribe, eller vad man ska säga.
Ja.
Man var lite mer av en grupp som är tillsammans.
Ja, ja precis. Och Alicia pratar jättemycket just nu om att det här är vår familj, det här är min familj. Hon pratar jättemycket om det. Så jag tror att hon också
känner
det lite. Mm. Sen har jag funderat ganska mycket på hur jag ska göra med juni i framtiden. För att Alicia har ju en pappa, Raul. Och jag har ju varit ganska noga med att prata om honom. Och vi gör det fortfarande. Och hon... Just nu pratar hon mycket, det är nog, hör nog åldern till. Hon frågar mycket, vad heter min pappa, vad heter min morfar, vad heter min ditten och datten och sådär. Olika familjemedlemmar. Och då har jag funderat på, hur ska jag svara dem när juni blir så gammal? Jag har inte riktigt kommit fram till det ännu. Vi får se. Men Alicias farmor har tagit på sig att vara farmor för dem båda. Och det tycker jag känns fint.
Det är fantastiskt.
Ja, och hon har ju också sagt att hade Raul funnits kvar så hade så hade ju det hade det inte varit exakt det här barnet, men då hade liksom han varit pappa till ett andra barn. Mm. Så på ett sätt kan jag tycka att han kanske kan få, Juni kanske kan få ha pappa i honom också på sitt sätt. Mm. Ja.
Fint.
Vi får se hur det blir.
Ja.
Med den saken.
Det blir nog bra när man pratar, tänker jag.
Ja, men precis. Det viktiga är nog att man är öppen och berättar tidigt för dem och sådär. Exakt. Tror jag.
Det tror jag också.
Jag tyckte det var svårt att förbereda för att det var mitt i corona. Juni kom den 3 november. Och det var ju när corona hade tagit fart igen. Så det var så svårt att planera. Men jag, det viktiga för mig var väl egentligen att se till att Alicia hade det bra under tiden. Rent lite om logistiskt. Så min mamma kom upp. Och hade, eller jag kan börja med, det var ganska tufft när jag var höggravid. För att Alicia fick, corona innebär ju också att man får vara hemma från förskolan så fort man har en snorkråka i näsan. Med all rätt i och för sig. Men så att jag var hemma och vabbade väldigt länge med henne. Och det var jättetufft när jag själv var höggravid och hade ganska ont. Så det slutade med att Alicia fick åka ner lite grann till sin mormor i Skåne. Och sen så kom de upp när det var dags. Och då var de här hemma och jag åkte in och födde. Och jag födde ensam. Det var helt okej. Det var lite självvalt. För jag kände inte att det fanns någon glasklar person jag ville ha med mig. Det hade väl i och för sig varit bra. Men det tog ganska lång tid med Alicia. Och jag kände att, för att under corona så får man bara ha en person som kommer. Och den personen måste stanna. Och får inte gå och får inte komma tillbaka. Så jag kände att det fanns liksom ingen som kunde, okej, du får vara här, men du får vara här i 2 dygn med mig. Nej. Så det var svårt. Så därför så gjorde jag det själv. Eftersom jag hade svårt att känna verkarna lite grann med Alicia så var jag lite orolig även när Juni skulle komma. Att jag var osäker på, ska jag känna när det är dags? Och det blev svårt att planera. Så därför så fick jag en datum för igångsättning. Och det var den 2 november. Och då åkte jag in. Och det var en konstig känsla. Och så här, bara, nu åker jag in för nu ska jag föda barn. Jag antar att det blir samma sak med de som har planerat kejsarsnitt. Så blev det. Hon kom inte den 2 utan hon kom den 3. Och det, jag var nog inställd på att barn nummer 2 kommer bli så mycket lättare än barn nummer 1. Det blev precis tvärtom. Alicia, själva verkarbetet, alltså när krystverkarna satt igång så kom hon ganska snabbt på 6 verkar tror jag. Och ganska lätt. Men Juni, där blev jag igångsatt. Jag kom in på morgonen den 2 och sen så under dagen så blev jag liksom igångsatt och sådär.
Vad var det först, du fick för igångsättningsmetod?
Först fick jag sån här medicin som jag inte kommer ihåg vad det heter nu.
Var det sån här shot eller?
Ja, först shots eller tablett, men det spelar ingen roll. Trots att det är så nära i tid, det är bara 5 veckor sedan. Under dagen så fick jag det och sen så väntade man på att det skulle hända grejer och det hände ganska mycket där och jag öppnade mig och det såg ganska bra ut och jag tänkte att ja, hon kommer innan midnatt liksom. Men sen så stannade det upp, men sen var jag helt öppen jättelänge och jag krystade aktivt väldigt länge, för länge visade det sig, för när hela den natten så höll jag på. Och det var så jobbigt för att varje gång jag krystade så sa de så här, vi ser huvudet, nu kommer hon. Och du vet när man hör det, då tänker man så här, ja! Och sen så tar man i för allt man är värd. Och så kom hon ändå inte. Och jag höll på så länge.
Gud, det är en hel natt liksom.
Ja, eller jag höll inte på krysten hela natt. Men jag hade riktiga verkar hela natten. Och det gjorde så ont. Och då var jag mest ensam på rummet för att jag tyckte inte så mycket om den barnmorskan. Så jag sa till dem hela tiden, jag ville vara ensam. Så jag hade min lustgas och sen så hade jag verkar och så låg jag och bara, usch, jag tyckte det var kivens jobbigt. Under dagen hade jag jättebra barnmorskor. Hoppas inte den barnmorskan lyssnar nu som jag hade. Men sen då den som bytte av till natten, jag tyckte det klickade inte riktigt.
Nej.
Så då var jag mest ensam och så hade jag verkar. Men sen någon gång där vid 3 på natten, då började jag få krysta aktivt, 3-4. Och sen gjorde jag det ända till morgonen.
Wow.
Och det är tydligen inte bra att vara öppen helt så länge.
Mm.
Nej. Så när morgonen kom, då bytte de av och så kom en läkare och så sa hon, så här kan vi inte ha det längre. Och då sa hon att det blir snitt, men vi provar en gång först med sugklocka.
Mm.
Men då visade det sig att, för då var ju hon så långt nere. Och snitten när någon är så långt nere, det är lite svårt.
Mm.
Så tack och lov så gick det med sugklocka på första försöket. För först när hon sa sugklocka så blev jag rädd. Nej men usch, först tänkte jag usch inte sugklocka, för jag har hört så mycket negativt om det och huvudet blir som ett ägg och allt vad det nu är. Ja, den ser ganska otäck ut. Det ser ut som något ifrån... du vet, ja men precis. Eller från den här barnmorskan i East End, vilket jag har tittat väldigt mycket på. Men jag hade inte så mycket val där och då. Jag tänkte bara, må det gå med det, för jag vill inte bli akutsnittad.
Mm. Man har jobbat så länge med
ja, natt, liksom, precis. Och så ska man snittas. Men då hade jag bara så ont och det kändes som att ungen kommer inte ut. Hon sitter fast, tänkte jag.
Mm.
Men det behövdes bara ett litet lätt tag med den där sugklockan. Och sen så krystade jag ut henne själv. Så det blev liksom ingen märke och det blev ingenting på huvudet eller någonting. Så det gick faktiskt jättelätt sen när jag väl fick lite hjälp. Men tydligen tror jag att det var så att krystverkarna var för svaga. Och det var därför liksom jag krystade, men hon kom liksom inte ut. Och i och med att jag inte har full förmåga, jag är förlamad ifrån midjan och ner.
Mm.
Och jag kan krysta, men rent muskulärt så kan jag ju bara hjälpa till med de övre magmusklerna. Så jag kan ju inte hjälpa till lika mycket som ni kan.
Mm.
Och då är det väl viktigt att livmodern också gör jobbet. Och då var väl de verkarna lite för svaga.
Mm.
Men när hon väl var ute så är ju det där jobbet som, du vet, man glömmer bort så fort. Uppenbarligen glömmer jag på 5 veckor. Men det var rätt jobbigt då.
Ja, det förstår jag verkligen.
Men sen hamnade jag på BB och det var också lite så här... Första gången var det mysigt att ligga på BB och bara bli lite ompysslad och få stöd. Men jag ville bara hem till Alicia.
Mm, mm.
För hon fick ju inte komma och hälsa på.
Nej, det är en speciell tid nu.
Ja, precis.
Mm.
Och man fick inte ta emot något besök på BB och sådär. Jag fick ett besök till slut samma dag som jag skulle åka hem av en god vän som var med när Alicia föddes. Men det var också det enda besöket.
Mm.
Så sen åkte jag hem. Jag fick inte åka hem dagen efter som jag ville. För jag hade ätit en medicin under graviditeten som gjorde att de måste hålla extra koll på juni då. Men sen åkte jag hem 2 dagar efter. Nej, men det var ju fantastiskt. Hon var jättefin.
Mm.
Ja, absolut. Det är ju väldigt speciellt alltså att få upp de där små, kladdiga, varma varelserna på bröstet. Det var jättemysigt. Ja.
Kunde du känna någon liksom styrka i det? Att bara, fan, jag gjorde det här helt själv.
Ja, men i efterhand har jag nog gjort det. Alltså att det var väldigt fint.
Mm.
Och när jag och hon låg på BB också. Det var liksom ingen som störde. Vi hade tid bara hon och jag.
Mm.
Och det var väldigt sköna dygn. Nu så här i efterhand så hade jag gärna... Jag hade ju bråttom hem till stora syster. Men det var skönt att bara få vara hon och jag.
Mm.
För att när man väl kommer hem till en 2,5-åring så är det inte så lätt att få tid.
Nej.
Ensam med en nyfödd. Det är, liksom, det är fler som pockar på uppmärksamheten.
Mm.
Så det var väldigt fint.
Hur tycker du att de här första, liksom, den här första tiden har varit? Liksom, ja, men de utmaningar som jag ser, som inte
ja.
Du ser.
Jo, men det gör jag verkligen, kan jag säga nu, med facit i hand. För att det är nog tur att jag inte hade full insikt i vilket hästjobb det är att vara tvåbarnsmamma. Det är nog tur att jag inte hade full insikt i det i början av 2020.
Mm.
För då vet jag inte riktigt om jag hade vågat. För att det är väldigt tufft att ha 2 barn på egen hand.
Mm.
Inte minst när man inte kan gå.
Det är det ju även att ha en partner. Kan jag
säga. Ja, jo men precis. Och jag känner, det är klart att det är ett hinder att jag inte kan gå. Alltså sitter jag i soffan och, inte vet jag, någonting händer här på golvet med Alicia, så kan ju inte jag studsa upp. Utan jag måste liksom göra en förflyttning och det tar tid och benen spattar och ibland... Nej men det är ju jättebekymmersamt att inte kunna gå. Det är det ju såklart. Och jag känner väl av min funktionsnedsättning mer än nu när jag har fått barn än vad jag gjorde innan jag fick barn. Absolut. Och Alicia är trots åldern och hon vill inte som jag och jag kan inte lyfta upp henne på samma sätt som man kan när man kan gå. Och det är jättetufft emellanåt. Och på natten vaknar hon och plötsligt vill hon ha vatten och jag ligger och ömmar Juni och jag kan inte resa. Alltså det är klart att det är krångligt. Men
tider pandemin här gör att man kan inte...
Nej, man kan inte få hjälp och sådär. Och handla är krångligt. Och, de positiva grejerna överväger, absolut. Det är helt fantastiskt. Men det är också ganska utmattande. Och från och till, alltså varje natt så känner jag så här, jag skiter i det där, jag orkar inte mer, jag vet inte, jag ringer till psyket snart, så känner jag i princip varje natt. För Juni är vaken, fortfarande vaken nästan hela natten. Och sen när hon väl somnar, då vaknar Alicia. Och tvärtom, när Alicia somnar så vaknar Juni. Så att det blir väldigt lite vila och så. Så jag är ganska trött just nu. Men det är ju helt klart värt det. Och så tänker jag så här ibland i de värsta stunderna, för de kommer flera gånger om dagen just nu, att vara mitt i ett maraton och springa ett maraton, det är klart att det inte är någon som njuter av, eller ja, det vet jag inte, men det är nog ganska jobbigt för de flesta. Men när man väl har kommit i mål så är det klart att det är eufori och härligt och alla tycker såklart att det är mödan värd. Och då tänker jag att jag kanske är mitt i det där maratonet nu. Och det är skitjobbigt. Och jag gråter ibland. Och det gör ont överallt. Jag har inte sovit på flera nätter. Och barnen bara skriker. Och jag tänker att jag är världens sämsta mamma. Men det är ju värt det. Och för det vet nog alla som är föräldrar. Så här, man kan liksom slita håret av sig ibland om nätterna. Och de somnar inte. Och då är allting är pest och pina. Men på morgonen när man liksom tittar in i de här små... ögonen så är det liksom det är allt värt. Så det är skitjobbigt, men det är värt det. Ja.
Tycker du beskriver det så himla bra. Jag tror att alla som lyssnar på den här podden som har barn känner sig i de här orden du säger.
Ja.
Det är ju pissjobbigt.
Ja. I stunden. Man ska inte försköna det. Det är jättejobbigt.
Det är jättejobbigt.
Ja.
Speciellt de första månaderna.
Ja.
Allra helst liksom.
Ja.
När det är mycket.
Ja. Men så tänker jag sen någon slags målbild eller någon slags grej jag har i huvudet hela tiden när det är som jobbigast är ju att jag ångrar inte en sekund, för hur den är så kommer de här två tjejerna alltid ha varandra. Och det är... tror jag är väldigt mycket värt. Alicia kommer alltid ha en syster och Juni kommer alltid ha en syster. Oavsett, liksom, jag kommer såklart alltid finnas där, men de kommer alltid ha varann. Och det är mycket värt, i mina ögon i alla fall.
Tusen tack Charlotte Sjöberg. Otrolig berättelse, eller hur? Modig. Och man inspireras ju starkt av människor som vågar följa sitt hjärta fullt ut. Tack till dig och er som lyssnat. Och som sagt, har ni inte hört Charlottes första avsnitt så är det bara att gå tillbaka till förra veckans avsnitt och lyssna. Ha det bäst, hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.